Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Jag längtar fortfarande efter värmen. Vem vet, kanske till påsk. Förresten, visst är det en härlig helg som väntar. Påskkärringar, målade ägg, påskkarar och påskbord, även om det inte är för nästa vecka. Inte minst sillen, hörni. Men nu säger Världsnaturfonden att vi ska ta det lugnt med sill i påsk. Norska vårlekande sillar är i fara. Det här måste kollas upp med Sveriges främsta sillkännare, Håkan Juholt. Du hör honom efter halv. Alldeles strax finns en nybliven pappa i studion, eller hyfsat i alla fall. Komikern Nissa Hallberg berättar om hur det var att bli tre. Han är nämligen dagens gäst. Redo, Kalle?
Jajamän.
Jocke?
Ja!
Janne?
Absolut!
Då kör vi! Ståuppkomikern Nissa Hallberg blev pappa för ett tag sedan. Under graviditeten så skrev han en dagbok som nu getts ut. Och nu har han tagit en paus i blöjbytet och finns här i Mix Megapol-studion. Välkommen hit!
Tack så mycket.
Nya boken heter Snittet, en dagbok.
Ja.
Den ska vi prata om en stund. Jag tänkte vi kör lite senaste nytt.
Mm.
Senaste skämtet du drog.
Ja, det var väl på Norra Brunn igår. Då jag pratade väl om att ha blivit pappa. Jag gräver lite där jag sov tillfället. Så att jag kan passa på att göra det tills min son förstår vad jag säger.
Det tar några år då, för han är inte så gammal.
Nej, han är 5 månader. Ja. Men väldigt smart.
Senaste gången du åt din favoriträtt?
Gud, jag har ingen favoriträtt.
Men du har jobbat som kock, är det något du är bra på?
Ja, jag är bra på att göra typ länders husmanskost. Så igår gjorde jag en egen tagliatelle citronpasta.
Det låter
så
gott.
Så innan jag gick till Norra Brunn så stod jag och vevade pasta och sen när jag kom hem så åt jag den. Så det var jättegott.
Vad är det zest i den då? Eller är det...
Ja, det är zest och saft. Aha. Och smör och grädde.
Senaste gången du drack kaffe ur en kopp från servisen Liljor.
Liljor, är det ryssan?
Mm.
Det borde jag veta för att min, jag sug på den här. Min familj ägde Rörstrand.
Jag vet. Din farfars far var direktör för Rörstrands porslinsfabrik och grundare av porslinsfabriken Arabia.
Ja, inte det sjukt? Jo, vad är de pengarna, undrar jag. Krigekraschen skyller alla på. Min farfar, alltså, hans rum var där dopfunten är på Philadelphia kyrkan. Så att de bodde liksom i Rörstrands slott. Det är så jävla coolt.
Ja. Senaste gången du gav någon ett smeknamn?
Oh, min son!
Ja, varför fick han?
Han heter ju Romeo, men ibland brukar jag snacka söderslang med honom, för jag är från Södermalm. Och då kommer det bara fram, jag går in i någon, då blir han Bugge.
Vad är det?
Nej, jag vet inte, det bara kom. För han började gråta och säga, sluta lipa Bugge. Så att han har blivit lilla Bugge nu.
Visst har du en kompis som kallas för Kallskuret?
Ja,
vem är det?
Ja, det är en mediakille. Han är från Norrtälje, Kallskuret. Det var för att hans mamma hittade honom bakfull naken med skinkspill över sig själv på sitt rum. Ja. Ja, de hade köpt hem ett sånt där fat från Ica Quantum med massa kallskrut.
Ja.
Så att han väl varit lite brusad och tryckt i sig det, däckat. Så då fick han namnet Kallskrut.
Senaste gången du kallade dig själv för Sölve Spratz?
Oj, gud, det var länge sedan. Det var någon heroinist-karaktär jag hade för herrans massa år sedan.
Så han dyker inte upp längre?
Nej,
du är pappa nu, så att det är väl
ja, bra. Exakt. Så jag har lagt av med hårset.
Senaste gången du bytte blöja?
Igår.
Hur har det varit, tycker du, att byta blöja?
Som en väldigt kräkmagad människa i stora hela så var jag lite orolig. Vi får nästan bråka om att göra det. För att i början så var det så himla fest vid liksom Tutte och mamma. Så att det var ju min chans att få egen tid. Så att det är kanon. Men min systerdotter, när jag bytte på henne första gången, då hade jag plasthandskar. Och sen ringde min syster och frågade så här, hur mycket ska de äta? Hon bara, hon äter väl tills hon är mätt. Men då ville jag liksom inte fylla på för mycket så att det kunde komma ut mer.
Du försökte planera,
ja, planera
mängden. Oh my god. Men det är många, jag tror det är mest killar som är lite nojiga för det där.
Ja, men jag tror att det är, alltså inte med
men det gick bort
barn.
Med en gång.
Ja. Ja, men exakt. Han har just börjat äta lite vanlig mat, så att det kanske...
Nu händer det något.
Ja, snart kommer han skita som en elektriker. det kanske blir svårare då.
Oj. Hur kände du när du fick reda på att du skulle bli pappa?
Det var ju liksom så planerat. Det var IVF. Så att jag fick ju inte den här, va? Utan det var så här, ja, nu ser du in i det här båset och rycka i tuppen och så. Sen hämtar vi in din tjej om några veckor. Så att det var väldigt mekaniskt. Jag kände jätteglädje, men det var så himla mycket administration runt det.
Så har du alltid velat bli pappa?
Ja, när jag var yngre ville jag det. Sen har det gått lite upp och ner. När mamma och pappa så här, så blir det inga barnbarn, då blir jag liksom negativ. När jag blev tillsammans med en kvinna som då var 42 som hade 2 stora barn. Då kände jag så här, blir det inte så blir det inte. då har jag två bonusdöttrar. Så att på så vis blir jag ändå förvånad över att vi till slut står här med ett barn.
Var du rädd för någonting innan?
Jättemycket. Alltså först var man bara tänkt att man bara skulle vara rädd för liksom det som var i magen. Sen blev det jättemycket fokus på mammans hälsa, på Emelies hälsa. För hon mådde pissdåligt under graviditeten.
Var du rädd för hur du skulle bli som pappa?
Jag är nog rädd för att jag inte skulle känna mer än vad jag känner för min hund. Eftersom att alla pratar så mycket, så här, det här är det största som finns, det här är det största som finns. Det finns, går inte att älska något så mycket. Det blir sån himla press. Men det var inget problem.
Nej. Och om vi vänder på det då, vad såg du mest fram emot?
Jag tror att jag såg fram emot att Emelie skulle må bra. För att hon mådde så kass. Jag led så mycket med henne i perioder. Man har en för romantiserad bild av vad en graviditet är. I alla fall jag. Att man står och målar om något barnrum och liksom snickrar ihop en säng och skrattar i motljus. Så var det inte.
Hur var det då?
Det var motsatt. Nej, men hon mådde så jävligt. Liksom, jag fick verkligen vårda den jag älskar mest. Det var ju kämpigt. Nu kommer man inte ihåg det. Hade inte jag fört dagbok under hela, då hade inte jag minns någonting.
Din terapeut gav dig rådet att skriva och nu har du då släppt boken Snittet, en dagbok. Mm. Och när du väl satt där då, till att börja med pennan i handen, vad var det första du skrev ner?
Boken börjar egentligen med att jag tycker synd om mig själv. Det gör jag väldigt mycket i den här boken. Det är väldigt mycket att tycka synd om sig själv för att man inte får dricka öl med kompisar och sånt där.
Perioden fram till förlossningen, vad lär du dig där då? Hur mycket du älskar Emelie, är det så det är?
Ja, det är absolut. Det är vi ser redan innan. Men jag lär mig också lite så att, för det var en kompis som har samma terapeut som jag. Han gav bara ett tips, han sa, bråka aldrig med en gravid kvinna. Du kommer aldrig vinna det. Alltså du ska lägga dig platt. Och det har jag lärt mig. Det är så svårt att sätta sig in i liksom alla hormoner. Och så ska jag med mina behov komma. Så mina behov har ingenting med någonting att göra. Alltså man får bara pausa det i 9 månader.
Så vad lärde du dig om dig själv under graviditeten?
Att jag är ganska ofta en typisk man som tycker synd om mig själv. Och det har jag fan blivit mycket bättre på att arbeta bort.
Vad bra.
Ja, men superbra. Alltså, det är så, jag tycker synd om mig själv så många gånger i den här boken.
Ja.
Ja, men det är hemskt. Men jag är glad att det folk får ta del av hur
dåligt du har mått.
Nej, hur dåliga killar kan vara att sätta andra först.
Nu går vi till förlossningen.
Ja, ja. Mäktigt.
Snittet. Ja. Det var kejsarsnitt och det var planerat.
Ja, det var planerat kejsarsnitt.
Mm. Hur var det?
Det var ju så jäkla sjukt. Det var som att vi skulle ut och flyga. Mm. Vi visste ju exakt, ja okej, ni kommer hit 7:00. Ni kommer vara par nummer 2. Det ligger 3 par. 3 killar i så rymddräkter som sitter i ett väntrum. Och sen var det så här, aha okej. Det har blivit lite ändringar i schemat. Det är 9 om 5 minuter.
Till dig?
Ja, till mig och Emma. Ja. Alltså det, aha. Och så in i ett rum, det var på Sankt Görans i Stockholm. Otroligt vad man är tacksam för svensk sjukvård. Det såg 11 pers. En var där bara för att ta hand om mig. Mår du bra? Vill du ha någonting? Vill du ha en stol? Och sen var det väl över på en kvart, i princip. En halvtimme kanske. De styr ihop också. Men det gick väldigt snabbt.
Och då lyfter de ur barnet, va?
Jag sliter. En kollega till mig, hon bara, oj. De river, och jag vill inte höra. Men Emelie, man är väl bedövad liksom från naven ner. Alltså, hon flög över den där bänken. Men det gick snabbt, alla var helt jävla otroliga.
Och så väntade du på att det skulle komma ett skrik. Ja, det man är nojig.
Ja, sen kom det ett skrik, så bara kom det ut någon liten blå sak. Så man inte, vem fan är det där nu då? Där var det konstigt, där var man inte riktigt med.
Nej. Och då var det Romeo som
Ja, då var det Romeo, det var det första jag sa. För jag såg en liten pillesnopp, så här. Det blev en Romeo så bara. Och sen en kvart senare, då ligger vi i ett annat rum och äter prinsesstårta. Och, alltså,
och en svensk flagga.
Ja, så fruktansvärt gulligt.
Men fick du klippa navelsträngen?
Det fick jag. Och där... det hade jag glömt bort. Tack att du sa det.
Var det inte bra?
Jo, men då sa det bara, kan pappan klippa? Och så sa de, du får ta i lite för att det är lite segt. Varpå jag säger, det är ingen fara, jag är gammal kock. Alltså som att jag säger det här. Och jag, vad fan är det att säga? Alla har väl använt en sax. Jag är inte bättre på det för att jag har varit kock.
Hur var det då? Var det segt?
Ja, det var segt. De har ju kapat, man får ju bara klippa en. Det är ju lite skådebröd. Ja. Men det är ändå härligt att den traditionen finns kvar.
Och nu då, efteråt, hur känns det? Blev det som du tänkt dig?
Ja, men jag har ju tänkt att man inte får sova någonting, att allting är bara upp och ner. Det är exakt likadant, bara att man har ett litet köttknytte. Det var lite så här kolikigt 2 första månaderna, man fick vissa lite, men alltså jag... Hur enkelt att ha barn, säger jag till alla där ute som inte... Nej, men vi är så himla bortskämda. Jag sover 9 timmar per natt. Det kommer ju ändras på, men just nu är det här så mycket lättare än att ha en chihuahua som heter Los Angeles, kan jag säga.
Så det blev bättre än du hade tänkt dig?
Mycket bättre. Lättare, ska jag säga.
Du, vem behöver läsa den här boken?
Kvinnor behöver läsa den för att kunna prata i grupp om hur dumma i huvudet män är. Och män kan läsa den för att känna, han förstår mig. Kvinnor kommer nog tycka att jag är en jävla tönt, medan killar kommer så här, för fan, jag vet exakt vad han hade. Så att vissa blir arga, andra kommer bli lättade.
Stort tack för att du kom, Nisse Hallberg, och jag önskar dig allt gott då med pappaskapet.
Tack så mycket.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Snart är det påsk och vi är ju många som ser fram emot att ha både inlagd sill och matjessill på påskbordet. Och nu läser jag här att WWF, Världsnaturfonden, vill att svenskarna ska tänka om. Fisket av sill har överstigit de vetenskapliga råden de senaste 12 åren och nu placeras sillen på rött ljus i WWF:s fiskguiden. Sveriges ambassadör i Sydafrika, Håkan Juholt, kan det mesta om sill och kommer självklart att ha sill till påsk, eller?
Jag äter och jag njuter sill på påskbordet. Jag lägger in min egen sill med olika recept. Sillen är viktig på till påsken.
Nu går alltså Världsnaturfonden då, fiskguiden, ut här och säger, ta det lugnt med sillen, ät det inte under påsk.
Jag tycker man ska ta det lugnt med sillen. Man måste stoppa rovfisket. Men det är bara 5% av all den sill som fiskas upp som vi människor äter, som hamnar på tallriken. Ungefär 95% mal man ner till mjöl och matar odlad lax med, eller kycklingar eller grisar. Men det är fullkomligt befängt att skuldbelägga oss som äter sill till påsken. Det är bara en bråkdel av sillen som hamnar på en tallrik. Så jag blir ganska upprörd över den här uppmaningen faktiskt.
Ja, hur tycker du vi ska göra då för att protestera på rätt sätt?
Ja, till att börja med så tror jag sillens bästa chans att överleva, det är att vi människor fortsätter att ha en relation till den. Att vi tycker det är en viktig kulturmat, att vi äter den, att vi bryr oss om den, att vi förstår att den har ett värde. I samma ögonblick som traditionen att äta sill försvinner och den bara ska vara foder till andra djur, ja, då dör den djuret direkt och kommer ju ingen protestera mot utfiskningen. Så jag tycker vi ska äta sillen till våra högtider och sen ska vi kraftigt påverka politiker och protestera mot rovfisket som pågår. Och jag tycker också man kan ta fram en lista på de företag som använder sill till att utfodra sina djur med, så kan man ju bojkotta de företagen. Men njut sillen på påskbordet, det är en fin högtidsmat.
Du har ju till och med skrivit en bok då om silldiplomati, och jag vet att det händer att det kommer världsledare och besöker dig, och då bjuder du alltid på lite sill.
Vi lägger in sill, jag lägger in sill med ministrar och med presidenter, och jag fick faktiskt den stora glädjen att bjuda Bill Clinton på min farmors skärgårdssill här för några veckor sedan när han kom och hälsade på residenset i Sydafrika. Så sillen, den förtjänar att försvaras och den ska njutas och den ska bjudas på. Sillen för ihop oss människor, får oss att må bra. Det är vår främsta högtidsmat. Den är med oss till påsken och midsommar och den är med oss till julen. Och att skuldbelägga oss som äter sillen är fullkomligt befängt när 95% av den fiskade sillen går till storindustrin för att odla lax eller att grisar eller kycklingar. Mm. Helt felriktad kritik skulle jag vilja säga.
Hur gick det där med Bill och Hillary? Gillade båda sill eller var det bara Bill?
Bill gillar sill. Nej, det var så att jag har en jättefin kock här som hade dykat upp flera delikatesser. Och det var liksom allt ifrån bläckfisk till rådjursliknande snittar. Det var jättefint såg det ut. Ja. Men sen ytterst så hade jag gjort själv på knäckebröd min farmors skärgårdssill. Så när vi gick förbi det där bordet så sa jag till president Clinton att det här är faktiskt min farmors sillrecept. Skulle inte presidenten vilja smaka det? Absolut, sa han. Stannade kvar, tog en bit, tog två bitar, tog tre bitar. Sill gick hem hos Bill, han mumsade i sig.
Ja. Är det något annat du vill tipsa om så här lagom till påsken? Det är ju snart dags. Vad ska du ha på påskbordet?
Jag kommer ju ha sill, naturligtvis. Det kommer jag ha sill och ägg, går jättefint ihop. Jag tycker också det är gott med annan fisk till påskbordet. Men också fågel, gärna kanske någon liten gås, anka, någonting sådant. Så försöka att gå bort ifrån det röda köttet till påsken tycker jag är en fin tradition. Men man ska hålla öga på vad man äter. Men Världsnaturfonden skjuter över målet när man säger att det är vi som äter sill till påsken som hotar sillen från utrotning. En gång till, det är en bråkdel av sillen som fiskas upp som vi människor äter. 95% blir djurfoder. Sätt in stöten där och låt oss njuta den här fantastiska kulturmaten som vår sill är.
Tack så mycket, Håkan Juholt, Sveriges ambassadör i Sydafrika.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Det rasar en debatt om olovlig provsmakning av plockgodis. Igår så avslöjade Blondinbella i sin podcast att hon tycker att det är helt okej. Jag pratade ju med Juholt för en stund sedan och passade på att fråga Sveriges Sydafrika-ambassadör Håkan Juholt var han står i frågan. Nu håller det på att diskuteras i Sverige här med plockgodis i butik. Att det inte är fel att man går och provsmakar. Det gör ju att man påminns om Göran Persson. Han gick ju och prov åt. Hur gör du? Du gör aldrig det, va?
Nej, aldrig för helvete, och det är en hygienfråga. Och dessutom så köper jag i huvudsak bara dem med papper. Bara tanken på att det har stått 50 andra människor och grävt där och sen ska man... Nej, det är helt befängt.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Snittet en dagbok heter en ny bok som komikern Nisse Hallberg har skrivit. Han är ju dagens gäst och han berättade om det allra första som han skrev ner när det var dags att börja skriva den här boken.
Första sidan är... Jag tror att Emily sa typ så här: gud, du har verkligen åldrats. Hon hade sett någon bild från när vi träffades. Ja. Och så sa jag, jo, men jag kommer åldras med värdighet. Och sen såg jag bilder från när jag var 25. Det har ju bara gått ut för. Alltså jag har ju pikat för länge sedan. Så första är nästan som en, jag blir så jävla förbannad på att jag har blivit fulare. Så att det är nästan en krönika om hur jag ska inte bli fulare.
Det har blivit dags för mig, Lotta Bromé, att tacka för idag och lämna över till Erik Myrlund som håller dig sällskap resten av kvällen här på Mix Megapol. Imorgon är jag tillbaka igen, då blir det fredagshäng. Dagens program gjorde jag som vanligt tillsammans med Kalle, Janne och Jeanette, och vår producent Jocke Bäckström har nu en trevlig torsdagskväll.